När det är Halloween börjar säkert ni alla fundera på vad ni ska klä ut er till. Vad är läskigast enligt dig och många andra? En vampyr, kanske? Ja, varför inte? Men jag började fundera lite kring ursprunget och definitionen av just rädsla. Det är såklart olika för alla, men sedan långt tillbaka så har just djävulen eller demoner varit något återkommande. Och idag så ska vi gräva djupare i ämnet demoner. Välkommen tillbaka till Paranormalia med mig Sebastian Krantz. En demon är en varelse fylld av rent hat. Ett element av ondhet bestående av djävulen och hans många skyddslingar. En likhet mellan demoner i många olika kulturer som anslutit sig till kristendomen är uppkomsten av den högste demonen. Tron är ofta den att den högste demonen började som en ängel med god status hos Gud. Efter ett bråk med Gud och efter att ha blivit besegrad så blev ängeln dömd att regera över undervärlden. I Bibeln så är det Lucifer som är ängeln som strider mot Gud och som sedan är sänd till undervärlden för att regera där. I de flesta kulturer så är demoner förkroppsligade av ondska, lidande och smärta. En demon utnyttjar en specifik svaghet hos människan och den skapar ett visst lidande för människan eller så vill den ha någonting speciellt av den. Demoner sägs ha många krafter såsom att kunna förutse saker och ting och det i sin tur är frestande för en människa. Vi ska därför börja med att titta på några fall där personer sägs ha blivit besatta av demoner. Det första vi ska titta närmare på skedde på 1800-talet i Frankrike. De två bröderna Theobald och Joseph Brunner började visa tecken på att någonting inte stod helt rätt till i september 1865. Det började med att de trasslade ihop benen i omänskliga knutar, stod på huvudena i timmar och böjde sig i onaturliga vinklar, som helt bakåt. Snart blev deras märkliga förmågor allt flera och de började tala olika språk de aldrig tidigare varit i kontakt med, som engelska, latin och olika spanska dialekter. De kunde även få föremål att sväva. De kunde till och med få hela huset att skaka. Och som om inte det vore nog så förutspådde de dessutom två dödsfall. Familjen märkte också att pojkarnas rum blivit oförklarligt hett. Det enda som kunde kyla ner rummet var heligt vatten. Dock så var denna avkylningsteknik inte särskilt populär bland pojkarna. De hade utvecklat en besatthet för djävulen och en stark avsky för religiösa heliga objekt. Om man placerade några kristna symboler i deras närhet så fick de fullständig panik och själva ritade de djävulsansikten på väggarna. Om en djupt religiös person besökte huset så gömde sig pojkarna under sängar. Om någon mindre starkt troende person kom till huset så kunde pojkarna däremot glatt utbrista: "Den där är en av oss." Så borde alla vara. Efter en 4-årsperiod så kom familjen och en präst fram till att det rörde sig om demonisk besatthet. Prästen bad sin biskop att genomföra en exorcism på pojkarna. Theobald sändes till St. Charles barnhem i Strasbourg för demonutdrivningen. I 2 dagar så var han helt tyst. Men sen så började han prata. Men med en fruktansvärd röst som var en helt annan än hans egen. När en nunna frågade honom vem han var så sa han: "Jag är mörkrets första." Theobald blev sedan så pass vild att han satte sitt tvångströja för sin egen och andras säkerhets skull. Exorcismen utfördes och den hjälpte. Theobald sov ut och när han kom till medvetandet igen så var han precis som förr och hade inget minne av de senaste dagarnas händelser. En exorcism utfördes även på Joseph som också blev sig själv igen. Nästa fall har blivit känd som Nancy Possession och skedde 1620. En änka vid namn Elisabeth de Renfeng i Frankrike sa nej till ett erbjudande om giftermål från en doktor vid namn Povoit Povoit. Och han kunde inte acceptera avvisandet och försökte att få henne att bli kär i honom på magisk väg. Istället för att bli kär så blev Elisabeth mycket sjuk och började visa symptom av att vara besatt. På grund av sin besatthet så kunde hon plötsligt prata mängder av okända språk. Hon kunde även avslöja hemligheter om personer som hon just träffat och svara på avancerade religionsfrågor. Elisabeth gick till många olika läkare och var med om flera exorcismförsök. Till sist så funkade det och Elisabeth mådde åter bra igen och levde vidare i fred från demoner och grundade en nunneorder. Nästa fall är från 1677 och lite annorlunda. Till skillnad ifrån de andra så ska vi nu ta upp en som självmant gjorde en pakt med djävulen, vilket sägs ha lett till demonisk besatthet. En målare vid namn Christopher Heisman gick till polisen efter att ha fått underliga kramper och ryckningar. Han erkände att han hade sålt sin själ till djävulen 9 år tidigare och nu så var han mycket rädd och ville få beskydd av polisen. Tydligen ansåg sig polisen vara duktig nog att kunna beskydda Christopher ifrån både djävulen och demoner, för de tog på sig uppdraget. Han själv skrev ner och illustrerade allt om sin pakt med djävulen och tydligen så hade djävulen kommit till honom i sällskap med en stor svart hund och lovat att om Christopher ingick en pakt till att bli djävulens son så skulle han hjälpa honom att komma ur sin oro och bedrövelse. Detta tycker jag verkar som en uppenbar lögn ifrån djävulens sida. För under de 9 år som följde efter att Christopher signerat pakten i sitt eget blod så skickade djävulen honom en hel del visioner av helvetet som definitivt måste ha framkallat mer oro och bedrövelse än tidigare. För att ta sig ur sin situation så skickades Christopher av polisen till en helig plats där en exorcism utfördes. Den tycktes inte funka helt och en ny utfördes 1 år senare som verkligen bröt pakten. Det sista fallet vi ska titta närmare på är kanske också det allra kändaste. Annelise Michel. Hon var en tysk kvinna som föddes 1952. Hon var religiös, väluppfostrad och ordentlig. Hon påstod sig vara besatt av 6 demoner, bland annat Hitler, Lucifer, Kain och Judas. Vi ska lyssna på ett ljudklipp. Det är autentiskt. När hon var 17 år gammal så började hon höra röster som sa till henne att hon var fördömd. Att hon var äcklig, skitig, att hon borde brinna i helvetet. Demonen Kain sägs ha pratat genom Annelise och skrikit "Jag dödade min bror." Hennes beteende blev allt mer skrämmande. Hon började äta spindlar, flugor och kol. Hon bet också av huvudet av en död fågel. och vid ett tillfälle så kröp hon under ett bord och skällde som en hund i hela 2 dagar. Hon slet också ofta av sig alla sina kläder och kissade sedan på golvet. Hon slickade därefter upp sitt urin ifrån golvet. Hennes beteende mot andra människor blev också värre. Hon började förolämpa, bita och slå sina föräldrar och syskon. Efter händelserna så ville hon och hennes föräldrar söka hjälp för att utföra en exorcism. De blev många gånger nekade av olika präster, men fick till slut hjälp. Annelies blev bättre efter behandlingarna och återgick till vardagen, där hon träffade vänner och gick i skolan. Men rösterna kom tillbaka, och nästa gång värre än någonsin. Be för mig, var det sista hon sa till prästen innan hon till slut dog av uttorkning och undernäring. Försöket att bota henne sades vara orsaken till hennes död, och föräldrarna och prästen blev dömda för dråp, trots att det var hon själv som kom med förslaget att pröva med en exorcism. Det finns idag många olika teorier som ska förklara Annelies märkliga beteende. Vissa hävdar att hon var psykiskt sjuk och att hon led av schizofreni. Det finns även en teori om att hon skulle ha efterliknat Linda Blairs omänskliga röst i filmen Exorcisten som kom ut år 1973. Det är inte en hållande teori med tanke på att Annelies blev besatt av demoner 1969. Men nu ska vi prata om han själv som ligger till grund för alla demoner i vår närhet. Lucifer. Namnet Lucifer betyder ljusbärare. Lucifer uppträder i många skepnader, har många namn och är nämnd på många ställen. Plockar man samman Bibeln och Koranen med tillhörande myter och legender får man ungefär denna text. Herren hade många änglar. Lucifer, eller Harith som Koranen kallar honom, hade givits den skönaste gestalt och hade blivit tilldelad en hög ställning i änglarnas skara. Han blev satt att härska över denna världens himmel. Detta skötte Lucifer så väl att han blev skattmästare i Eden. Lucifer tillhörde en stam bland änglarna som skapats av ökenviddens eld. Alla änglarna skapades av eld. Men den blev till av en eldslåga utan rök. En sådan som visar sig i ytterkanten av elden. Denna stam var alltså lite annorlunda och i Koranen kallas stammen Jinn. Och så skapade Herren jorden. De första som fick bo där var jinnerna. De kunde dock inte hålla sams, de slog ihjäl varandra. Så deras blod rann på marken och förgiftade den. Då sände Herren ut Lucifer med en ängla här. Han förde i krig mot jinnerna och drev dem till platser där ingen färdades. Det var då som Lucifer kände att han var något förnärmare än de andra änglarna. Han hade uträttat ett stordåd och det kunde han inte glömma. Så skapade Herren människan av stoft ifrån marken. Någon måste ju bo i det paradis Herren skapat, och det blev denna människa som blev kallad Adam. Änglarna blev befallda att hylla Adam, men Lucifer vägrade. Skulle han, en av de högsta änglarna, hylla en varelse som var skapad av stoft? Då sa Herren: "Men jag har ju skapat honom med mina händer. Du ska tillbedja allt som jag har skapat." Lucifer svarade stolt: "Jag är förnärmare än han. Jag är äldre än han. Och jag är skapad mäktigare. Du har skapat mig av eld, men honom bara av stoft ifrån marken." Ett sådant tal ville inte Herren veta av. Lucifers tal talade ju för att han inte ville tillbedja Herren själv, när han inte ville falla i beundran över hans verk. Därför sa Herren till Lucifer: Ditt högmod och din olydnad blir ditt fall. Från och med nu berövar jag dig allt ditt goda. Och därmed så störtade han Lucifer ner i avgrunden. Människorna skyndade sig att skylla sina små och stora felsteg på Lucifer. Han blev kristendomens och islams onda makt. Lucifer blev till Satan och Harit blev till Iblis. Dock skapar gamla testamentet stor förvirring genom att kalla Babels gamla konung för morgonstjärnan, som på latin heter Lucifer. Lucifer sägs bland vissa vara kunskapens gud. Det var han som var ormen och som gav människan frukten av kunskapens värld. Och för det så straffade Gud Jehova honom. Lucifer ville inte att den själviske Jehova skulle hålla människan som djur i Edens trädgård, så han offrade sig för dem. Man kan likna detta vid guden Prometheus i den grekiska mytologin. Han stal elden ifrån de andra gudarna och straffades när han gav elden till människorna. Lucifer får tillbringa evigheten i den mörka avgrunden för att han räddade människan ur Guds grepp. En person som berättar om sina erfarenheter och upplevelser av demoner är användaren Albanoi 23 på Flashback. Användaren skriver ett långt inlägg där vi får svar på alla frågor vi kan tänkas ha. Så här låter det. Innan jag börjar presentera min sammanfattning så måste jag berätta några saker. Ni kan ifrågasätta hur mycket ni vill, speciellt ni som är ateister. Men jag ber er dock att inte börja diskutera religion och annat. För jag kommer inte övertygas av era åsikter och ni kanske inte kommer att övertygas av mina. För detta är mina egna erfarenheter. Jag har lite brist på andra källor. Mina källor till denna teori är alltså erfarenheter som jag sett med mina egna ögon. Och källor ifrån religioner och urgamla traditioner ifrån olika delar av världen. Vi har under en lång tid undrat om det verkligen finns andar, demoner och massa annat. Vi har alltid ställt oss frågan, är det bara vi som existerar? Finns det inte en annan värld? Som sagt så är jag inte helt färdig med mitt projekt, men detta är vad jag fått ut hittills och detta är min slutsats. Idag så lever vi i en värld full av ondska och full av godhet. En värld som Gud skapade av olika anledningar, beroende på vilket perspektiv vi ser det ifrån. Mitt perspektiv är en prövning. Efter att ha deltagit i exorcismer runt om i Sverige och i Balkan så har jag oftast valt att filma eller notera reaktioner om hur exorcism utförs. Ur mina erfarenheter så har jag varit med om 3 fall. Min mamma drabbades av något liknande och det kostade henne att hon förlorade 2 barn. Jag, det tredje, föddes i Sverige. Vilket bekräftar att myten är sanning. Passerar du över hav så bryts själva förbannelsen. Jag vill inte gå in på detaljer eftersom det här är känsligt för mig. Men jag kan berätta mer om människor som samarbetar med demoner. Trollkarlarnas metoder är baserade på sökandet av hjälp ifrån demoner och djävulen, vilket är en del av polyteism. Djävulen utför aldrig order ifrån magikern utan att hon eller han blir en icke-troende, vare sig av uttryck eller gärning. Ju mer olydig han är mot Gud, desto mer hjälp får han av djävulen. Och detta på grund av rivalitet. Uttrycken och krypterade tecken som de förbereder är gärningar av polyteism och icke-tro på Gud. Dessa är skrivna på otydliga eller helt okända tecken och de har ett eget liknande alfabet. Demoner kan skada människor. Det kan bero på många anledningar och människor kan inte se dem. De kan skada människor genom att personer först skadar dem exempelvis genom att hälla varmt vatten, urinera på dem eller hoppa på deras platser utan att själva vara medveten om det. Ett fall kopplat till mitt påstående. Ett utdrag ifrån min loggbok. Den 2 augusti 2011. Vi hade fått ett samtal. XX ringer mig och säger att han gjort klart sin utrustning. Vi var nämligen på väg till ett nytt ställe för att utföra en exorcism. Det kändes lite nervöst. Vi körde in på en huvudväg mot storstaden men svängde av vid en mindre grusväg och åkte nu istället mot en by vid namn Opterusha. Det var inte första gången som jag hörde det namnet. Det kryllade av människor som tillbad djävulen i den staden. Dels för att staden är ganska fattig och marken inte är odlingsbar, så människorna led av fattigdom. Det var en familj det handlade om den här gången. En pappa som hört av sig, vars dotter blivit attackerad och besatt. Enligt hans förklaring så hade de varit ute på en äng med högt gräs och hoppat från vägg till vägg vid ett sönderbombat hus ifrån kriget. Sonen vittnade om hur dottern efter att ha hoppat stelnat till och sedan helt plötsligt börjat bete sig annorlunda på ett sätt som inte passade hennes verkliga personlighet. Hon hade gjort massor av saker som kunde förknippas med att hon blivit besatt. Min slutsats är att hon, när hon hoppade ifrån dessa väggar, ska hoppat och skadat en demon eller någon i dess familj, eftersom de söker sig till ruiner och övergivna platser. Dessvärre så gick det inte bra. Vi misslyckades med uppdraget och månaderna senare efter att jag återvänt till Sverige så hade tjejen avlidit. Jag fick dock aldrig höra om orsaken. När man är besatt, hur påverkas kroppen? Det bildar en slags psykisk störning hos människan där personen inte är medveten om vad han eller hon säger. Den kan inte minnas vad den sagt eller vad man ska säga. Hen kommer att lida av minnesförlust som ett resultat av mental störning som lär påverka hennes rörelser och beteenden. Hon kommer fullständigt tappa kontrollen över sin kropp. Tecken på att man är besatt visar sig i gärningar och i tänkandet. Det är en sjukdom som stoppar huvudorganen från att reagera på grund av det jag kallar tjock luft, som ligger mellan gångarna i hjärnan. Detta kan orsakas av just demoner, ilskna sådana. Det kan vara antingen på grund av att de vill försöka ta över funktionen av en särskild människa eller för att de helt enkelt vill skada någon. Det enda botemedlet är att högre och goda andar gör motstånd och kan övervinna mot de lägre onda andarna genom att hindra deras handlingar. Som sagt så finns det både goda och onda demoner. När man är besatt så skadas kroppen till slut så hårt att själen till slut ger upp och kollapsar. Ett annat fenomen som jag verkligen vill visa forskare som nekar till att övernaturliga varelser finns. När jag såg detta för första gången så fick jag gåshud över hela kroppen. För att jaga bort en demon från en kropp så kan man behöva slå personen hårt. Slagen sker på demonen och inte på människan som är besatt. Den som är besatt känner inte någon smärta alls. Om dessa slag skulle ha varit mot människan så skulle de varit dödande. Det är demonen som känner av dem och de svarar genom att skrika. Om dessa slag skulle ha påverkat människan så borde de ju ha känt någonting. Jag har själv vittnat om det här. Då den som fått massa slag blivit liggande, men när han sedan vaknat och man lyckats bedriva ut demonen så har han inte känt någon smärta överhuvudtaget. Detta kan betyda att demonen också kontrollerar dina nerver. Det är väldigt viktigt för exorcisten att vara bekant med symptomen som är uppdelade i två sektioner. 1. Symptom som förekommer i drömmar. Insomnia. När en person inte kan somna. ångest som leder till att man vaknar mycket under natten. Mardrömmar. Att se djur i drömmen. Att gnissla tänder. Skratta, gråta eller skrika i drömmen. Gå i sömnen. Att se sig själv i drömmen. Att drömma om att vara på en kyrkogård eller på en övergiven väg. 2. Symptom som förekommer när man är vaken. Konstant huvudvärk. Trötthet. Epilepsi. Så vad för typer av demoner besitter en människa och hur skulle vi märka av det? När du möter personen så verkar de inte ha några bekymmer i världen. De talar bara lite på sin kant för de involverar sig sällan i vem som helst utan väljer sina offer. De är ofta snåla och bjuder bara på leendet och samtalet, men inte mer. De är kända för att vara snälla bland sina medmänniskor. Men då du är tillsammans med dem så har du ändå en obehaglig känsla i magen. Den känslan ska man lära sig att lita på och då omedelbart gå därifrån. För demonen finns i atmosfären runt dig och börjar sakta arbeta för att suga in dig till sig. Lyckas den så kommer den att skapa ett energihål i dig så att andra astralväsen kan fastna också. Den behöver din energi för att överleva. Så ett tips. Försök att hålla dig undan ifrån demoner. Källor till dagens avsnitt är missmagicgirl.wordpress.com, andlighet.bloggplatsen.se och paranormal.se. Du har lyssnat på Paranormalia, podcasten i Radio Play och där du hittar andra poddar såklart. Med mig, Sebastian Krantz. Tack för att du har lyssnat.